Välkomna till dagens Slaget efter 12. Då hälsar jag justitieminister Anna-Maja Henriksson hjärtligt välkommen.
Tack så mycket. Trevligt att vara här. På betryggande avstånd.
Ja, vi är på betryggande avstånd. Vi det där har fått in en massa frågor på förhand per e-post. Och nu ser jag redan åt er som har skickat in frågor att det har kommit så mycket. Att jag har buntat ihop dem lite så där ämnesvis. Och det är därför det är ingen vits att ställa samma fråga i olika formuleringar 10 gånger. Och telefonnumret hittar alltså 0611 12 13, och jag ber också er som ringer att ni är medvetna om det, att ni går först. Är det Stefan Winiger som svarar i telefon, kollar lite vad ni har på hjärta och sen kopplar in er i sändning, så att ni inte förlorar hela tålamodet om ni får sitta och vänta en liten stund eller försöka flera gånger. Vad är det vidare? Vi börjar direkt rakt av. Det som folk frågar väldigt mycket genast när den här möjligheten att ställa frågor per e-post öppnades. Så det var det att hur länge är det möjligt att hålla i kraft sådana här undantagslagar? Alltså, finns det någon övre gräns? Är det möjligt att man bara förnyar och förnyar och förnyar hur länge som helst? Vad säger du?
No, det är en jättebra fråga. Och jag tror att det är viktigt att minnas nu det att regeringen tillsammans med presidenten här i mars konstaterade att det råder undantagsförhållanden. Mm. Och vi gjorde ju det på den basen att vi nu har drabbats av den här pandemin, coronaviruset, som liksom har slagit ner i hela världen och också här i Finland. Och då kan man säga så här att nu har vi då begränsningar som är i kraft till den 13.5, de flesta. Och det betyder i praktiken att för att regeringen ska kunna fortsätta så måste det fortfarande alltså finnas ett behov att skydda människors liv och hälsa. Och det är det här vi kommer att ta ställning till också i regeringen nu här runt den 3 maj, början av maj, att hur vi ska gå vidare. Men att beredskapslagen är byggd så att man kan liksom använda den egentligen för max 6 månader i gången. Sen måste man, och man måste liksom sen gå till riksdagen på nytt. Men nu har vi själva i regeringen sagt att det är många saker nu som är kraft i den 13.5. Och vill vi då att det ska fortsätta så måste vi naturligtvis ha goda argument. Och det är det som gäller.
Så men ponera nu, för det är det som många frågar. Ponera nu att det går 6 månader och så går man på nytt i riksdagen och riksdagen godkänner det. Kan man hålla på så där hur länge som helst?
Det kan man nog så länge den här faran finns. Men nu är det ju nog så att i en rättsstat som Finland så vill vi ju inte använda oss av beredskapslagen alls. Mer än vad som är absolut nödvändigt. Och vi vill ju inte begränsa människors rörelsefrihet mer än det som anses vara nödvändigt. Och det här är någonting nu som hela tiden lever. Och det är därför som vi också är väldigt, väldigt beroende av den syn som våra centrala myndigheter, social- och hälsovårdsmyndigheter, THL, har. Att vi följer ju dagligen med det här läget, hur det utvecklas. Och vem skulle vara gladare än vi i regeringen när vi skulle kunna säga till befolkningen att hurra, nu har vi klarat det, nu behövs inte här mera. Men vi är inte ännu där. Men vi är vid den punkten att vi kan börja lätta nu så småningom på vissa restriktioner.
Okej, men då kommer vi in renast på en följande liksom frågebatteri, ska vi säga. Den grupp med frågor som väldigt många har frågat om. Det tycks vara väldigt många som är intresserade att åka av och an mellan Sverige och Finland. Och det finns också svenskar som har skrivit in hit och hittat vårt frågeformulär och vill ställa dig den frågan. Som har till exempel släktingar i Finland eller som på grund av arbete skulle vilja resa över till Finland. Alltså hålla på så att säga pendla. Mm. När tror du, eller har du någon kunskap om att när man kan lätta på de här restriktionerna?
No, det här är en sak som jag själv också gärna skulle vilja veta. Det är ju så att också här följer regeringen THLs och social- och hälsovårdsministeriets expertisråd. Allt det som vi har gjort, också det som har berört begränsningen nu av trafiken mellan Finland och Sverige, så baserar sig på det som de har uttalat att de anser vara nödvändigt för att förhindra smittspridningen. Och nu så följer vi ju naturligtvis också noga med vad som händer i Sverige. Och jag skulle säga att också i den här frågan så är det nu så att den här regeringens kommande förhandling i början av maj så kommer säkert att vara den där vi också stämmer av den här frågeställningen. Det är ju på det sättet att finska medborgare har alltid rätt att komma hem till Finland. Det ska man ju minnas. Alltid. ingen kan ta någonsin ifrån dig den rättigheten. Det kan man inte heller göra under undantagsförhållanden, utan du har alltid rätt att komma hem. Sen har vi ju nu ett regelverk där vi också möjliggör arbetspendling till vissa delar. Men kommer man nu från Sverige till exempel till Finland, så ska man då först vara i 14 dagars karantän. Det gäller för alla som kommer från ett annat land.
Ja, här är till exempel, här är folk också som på grund av personliga orsaker skulle vilja resa. Det är alltså inte fråga bara om arbetspendling, utan här är till exempel en person som säger att hennes fästman är i Sverige.
Ja.
Jag
skulle kanske i det här skedet ge rådet att umgås nu per nät och Skype och telefon. Det är nu som gäller. De här allmänna råden som vi ju har gett, det att nu är inte läge att åka utomlands. Mm. Att det handlar ju om det att vi vill skydda människor. Vi vill skydda var och en av oss, och vi vill framförallt skydda de som hör till en riskgrupp. Och eftersom det här viruset nu finns överallt, och eftersom det här läget inte på något sätt är över, så är det liksom inte ännu läge för det att nu börja resa väldigt mycket här emellan, om inte absolut är nödvändigt.
Här kommer en fråga nu per telefon, alltså på 0611 1213 är det någon som har ringt in. Och vi tar in den här nu, och sen fortsätter jag, har som sagt massvis med frågor per e-post som har kommit in tidigare. Men det där, du är med i sändning, hallå, vem har vi på tråden?
Det är Anita från Borgå, hej.
Hej Anita, du får ställa nu din fråga direkt till Anna-Maja Henriksson, vår justitieminister.
Ja, tack. Väldigt gärna. Jag är den som hör till de här 70-plussaren. Och jag måste faktiskt ärligt nu säga att på något sätt 70-75-åringar också står det idag. Anna-Maja Kivelä har sagt att det är taget för lågt, det här talet att vi ska vara instängda. Att egentligen är vi väl omyndigförklarade på riktigt. Och jag menar, vi har varit med om väldigt många saker. Vi är födda efter kriget. Vi har sett massor. Det har varit svininfluensa, det har varit whatever hade funnits liksom. Och nu flux så har vi ingenting att säga till om mer om hur vi vill ha det här i vårt land. Jag tror åtminstone att alla som är födda på 40-talet förstår att om vi har symptom så går vi inte till våra egna eller till någon annan. Så mycket borde vi åtminstone alla, tror jag, ha kvar i vår hjärna.
Har du, Anita, någon konkret fråga som du...
Jag har den konkreta frågan att jag undrar faktiskt, varifrån kom det här 70 år att vi ska vara instängda? Vem har sagt det när det finns väldigt många nu som säger professorer och saker att det är för lågt taget det här?
No, bra Anita, tack för din fråga. Och för det första så vill jag säga det att ni är nog inte omyndigförklarade. Du har dina fulla medborgerliga rättigheter idag lika väl som du hade före det blev undantagstillstånd. Och vi ska minnas också det nu att nu är det här ju inte någonting som regeringen rekommenderar för att bråka med dem som är 70 eller äldre. Utan det handlar nog om det att vi har fattat våra beslut på basen av sakkunnig utlåtanden. Professor Mika Salminen till exempel från THL har varit väldigt mycket med när vi har gått igenom vad som nu behövs, och han i sin tur så har ju också ett brett nätverk av expertis bakom sig. Det är ju tyvärr på det sättet att siffror från olika länder visar att drabbas de som hör till riskgrupper eller äldre, så drabbas de oftast av det här viruset på ett tuffare sätt än andra. Och det är också så att av alla de som nu sen hamnar på sjukhus och som sen hamnar i intensivvård, så är sen också dödligheten högre bland äldre människor. Så att det är ju för att så att säga skydda er själva. Men jag vill vara noga med det och säga att det här betyder ju inte att du inte skulle få gå ut. Du får naturligtvis gå ut. Du har din rörelsefrihet idag precis som tidigare. Du får gå till butiken. Vi rekommenderar att man har någon annan som går till butiken för en. Därför att det handlar om att du inte ska bli smittad. Och det handlar också om att inte bli smittad av andra som hör till arbetsför ålder eller barn. Och det är därför också som vi då från expertishåll har fått höra det att det inte är nu läge för att träffa sina barnbarn till exempel.
Nej, det vet jag. Och det skulle inte komma mig för ens att göra det inte, om jag skulle ha något symptom. Men ibland så får jag den där känslan av att det är 110%, om man får säga så, de säkra skattebetalarna i det här landet som är pensionärer. Att jag börjar liksom att tycka att det också har en sån... Det vet vi, att när vår pension kommer så går det skatt och det kommer till staten.
Så är det.
Att man får liksom en sån här lite lustig känsla på riktigt.
No, jag hoppas att den där känslan ändå skulle kunna vara en positiv känsla till den delen, att vi vill faktiskt nu att det ska gå väl för er. Att det är det vi är ute efter. Vi vill inte utsätta er. Det är så.
Ja, nu förstår jag det nog. Men jag menar, vi kan ju nog tänka ännu själv.
Säkert, men det är också bra med rekommendationer.
Tack Anita. Det är så många som ringer just nu, så jag tackar dig här. Och plus att det har kommit in på förväg, har det kommit in en massa frågor som anknyter till det som Anita, alltså lite mer specifika. Här är till exempel det, nu hade Anita tydligen ändå släkt och vänner, och barnbarn nämndes här, och hon sa åtminstone inte att hon inte skulle ha sådana. Men det är många som har skrivit och sagt att det finns många äldre som är helt ensamma. Och nu har det gått tydligen förekommit sådana system då, att då ska man ge en fullmakt åt någon som ska köta ens ärenden. Du ser förvånad ut, men det har kommit så många frågor om det här att jag börjar fundera att det måste ju stämma från olika avsändare. Och det där som är lite oroliga över det här, att kan det missbrukas att du ger en fullmakt åt någon som köter dina ärenden, till exempel bank?
Alltså det att man använder fullmakt, så det är ju ett system som vi har haft länge. Alltså ifall att du inte kan köta ditt ärende själv, gå till exempel till posten efter ett paket själv eller gå till banken. Men då ska du ju nog förstås ha 100% förtroende för den som du ger fullmakten till. Att det är ett normalt förfarande som ju har varit länge i bruk, men som säkert har kanske aktualiserats nu mer än tidigare när äldre då gärna inte ska gå själva till vare sig banken eller posten eller vad det sen kan handla om. Men det är klart att man ska vara väldigt noga med att vem ger man den där fullmakten, så att man inte råkar ut för missbruk. Sen behöver man ju inte fullmakt för att gå till butiken och handla, utan där handlar det ju om att kanske ge då den här listan på varor och produkter som man vill att man handlar för och ge kanske en peng i handen eller så. Men nu ska man vara noga med det här, att inte ska man ge fullmakt åt vem som helst.
Sen så kommer det mycket frågor också anknytande till det att nu har det gått åtminstone någon kvällstidning där jag skriver att Krista Kiuru skulle ha sagt att de här äldre kommer nog säkert att ha begränsningar hela året i slut.
Jag har inte hört det här.
Jag undrar också, men det står så på en av våra kvällstidningars löpsedlar, stod här för några timmar sedan. Men vare sig det stämmer eller inte, det kan vi inte veta helt säkert ännu. Men det reagerar genast många äldre på och sånt här, att nå kiva att ska jag ha oklippt hår ett år. Det var liksom sådana saker.
Ja, jag förstår. Jag förstår.
Nej, det här ska jag gå till tandläkaren? Eller som någon sa, att det är tur att jag gick till tandläkaren före det här.
Ja. Men det är klart att har man akuta behov, till exempel att gå till tandläkaren, så nu ska man kunna gå till tandläkaren. Också där så gäller det ju så att nog tar ju tandläkarna emot och de skyddar ju sig själva också. Att man ska minnas det hela tiden, att vi är ute efter det att man ska ha så lite närkontakter som möjligt, men man kan ju inte komplicera livet hur mycket som möjligt. Hela tiden måste man väga det här, att vad är klokt och vad inte. Har du tandvärk så visst måste du gå till tandläkaren, och nu behöver du få ditt hår också klippt, så att inte det är ju så att det ska bli omöjligt. Men vi har ju som sagt i regeringen inte ännu diskuterat den här fortsättningen nu på den här nivån, utan vi väntar nu på den här så kallade Hetemäki-gruppens förslag. De ska komma med ett förslag till regeringen per 1 maj, och det är ganska snart.
Ja.
Och utgående från det vad de föreslår så kommer vi sen att göra vidare linjedragningar då den 3/5, och sen är vi mycket klokare efter det. Men att det som är helt klart är att inte har det här viruset försvunnit ännu härifrån, och nu kommer vi att ha det ännu många månader. Det är alldeles klart.
Jag upprepar här telefonnummer, alltså 0611 1213. Jag har sett att Stefan Winiger där har suttit i telefon. Det är många som tydligen ringer och har åsikter men inte vill vara med i sändning. Men att 0611 1213, om ni har konkret fråga eller någonting ni undrar över, så nu kan ni fråga Anna-Maja Henriksson, vår justitieminister, om saken. Det som också har kommit upp, jag tänkte att jag nappar det direkt, för jag har läst igenom en mängd med mejl och så kommer jag ihåg att det var en person som skrev i morse och berätta om att hon är butiksbiträde någonstans i Åboländska skärgården, ville inte specificera desto mera. Och hon sa att där igen så har det nog varit folk som väldigt stolt kommer att säga, som är alltså, vi talar om det här med det här omdömet, att man kan tänka själv också, vilket Anita sa, det kan de flesta, men som kommer till butiken där i Kärina och säger att jag är nu egentligen i karantän, men att det där, ja, jag måste nu åka via butiken i alla fall, att jag ska ut i stugan. Och hon tyckte det här biträdet inte alls om det här, för att hon sa att klart man måste vara artig mot kunderna, men hon ska då utsätta sig för det här hela tiden. Så det här är en svår fråga nu igen om det här lite som har diskuterats mycket i Sverige också, att hur mycket kan folk tänka själv? Nu blir någon sur när jag sa sådär, men att kan man utgå ifrån att folk faktiskt...
Jag tror att det är nog viktigt att vi har klara riktlinjer för hur vi önskar att människor nu beter sig i olika sammanhang. Och det är klart att det du satt i karantän, så ska du nu inte gå till butiken och tycka att det är jättekiva att gå till butiken och berätta det. Utan du ska nog hållas hemma. Det finns en orsak till varför du sitter i karantän. Och butiksbiträde har all rätt att också få skydda sig själv. Och det hoppas jag förstås att alla våra affärsinnehavare också tänker på. Att man ser till att man har de behövliga skydd som man behöver. Men det där, hur bra vi är att följa, och det är ju så här att ganska många är duktiga. Och jag vill nog också rikta ett stort tack nu till finländarna och finlandssvenskarna för det att nu har man varit bra på att följa det här så här långt. Och det är därför vi är nu i den goda situationen att den här så kallade kurvan inte har stigit brant, och det är också därför som vi nu kan börja diskutera att ge avkall på de här restriktionerna. Men det får absolut inte ske utan att man är väldigt noga med att hur mycket ger man avkall och att vi fortfarande kan lita på att folk följer det. Så att till de som tycker att det är kiva att lite pröva gränserna, så ska jag säga att det är nog inte så kiva för resten av befolkningen.
Och som sagt, har du en affär någonstans i skärgården, så kan du inte heller säga åt folk att du kan inte bli arg på dem, du behöver ju dina kunder också. Ja. Så det är en känslig situation. Har vi ett samtal på tråden? Ja visst. Välkommen med i sändning. Vem har vi på tråden? Hallå? Hallå?
Är det min tur?
Ja, nu är det din tur. Varsågod. Vem är det som ringer?
Jag heter Kalle Åberg. Jag är bärodlare från Ingo.
Välkommen med, Kalle.
Jag har gjort skriftlig arbetsavtal med mina arbetstagare i höstas, liksom i december redan. Och det där... Och de är från Ukraina, de största delen av dem. Och det där, nu har jag flera stycken finländare och flyktingar och människor som bor här i Finland som skulle komma och jobba åt mig och plocka bär. Och det skulle vara ganska bra så småningom få veta när jag kan liksom vara säker på att de här ukrainarna inte får komma, eftersom jag redan har gjort avtal med dem.
Det var en kvistig fråga, helt utmärkt för en jurist.
Ja, det är nog en kvistig fråga. Det skulle vara en bra fråga direkt till vår arbets- och näringsminister. Nu vet jag att det igår har kommit ett flyg med ukrainska arbetare till Finland. Det sa utrikesminister Haavisto igår.
Och, ja, det gäller alltså de här som ska komma nu sen på sommaren i juli.
Okej. Okay. No, det är förstås för mig omöjligt att kunna säga det, att kan de komma eller kan de inte. Men regeringen har ju fattat beslut att vi kan ta 1500 personer från länder utanför EU, och Ukraina är nu faktiskt då det land som har varit högst på tapeten. Så jag skulle säga att det skulle gärna säga också för dig att vara i kontakt kanske nu direkt till det där arbets- och näringsministeriet eller sen till utrikesministeriet för att få reda på det här. Jag kan tyvärr inte svara på det direkt här. Men jag tycker också att det är viktigt nu att finländare som nu har blivit permitterade eller ungdomar som söker jobb för sommaren också skulle kunna nu sysselsättas inom den här primärnäringsbranschen. Och det där, jag hoppas att vi får se också den typen av lösningar, och hoppas att du får dina arbetstagare, för jag förstår att du behöver den väl.
Ja, det är klart. Det skulle jag också vilja göra, eftersom det har aldrig tidigare varit så här stort intresse bland finländare att komma på jobb. Men här är det bara att man kan mitt i allt ha en sån dubbeluppsättning med.
Ja, och det har man inte, det har väl ingen råd med.
Det förstår jag också. Ja. Ja.
Kinkig fråga hör du. Ja, men ett sånt här skrivet arbetsavtal är väl också ganska bindande?
Att det ska ja, vara, det är så.
Ja. Vad säger du Anna-Maja Henriksson?
No, jag är inte expert nu på arbetsavtalsjuridik och det är inte justitieministerns område. Men det är klart att arbetsavtalet har skrivits i det skedet när det inte var undantagstillstånd i Finland och läget har ju förändrats. Så att jag ger dig nog råd nu att vara i kontakt i arbets- och näringsministeriet där man borde ha mera konkreta uppgifter att kunna ge åt dig.
Ja, okej. Okay.
Tack ska du ha, Kalle, för den här frågan. Det är roligt att höra att det inte egentligen är brist på arbetskraft, även om du inte skulle få dem som
nej,
du har.
Det är det.
Nej. Ja, lycka till med kördarna och allt sådant, allt arbete som föregår dem. Vi har flera samtal på tråden. Vem har vi med oss nu? Hallå?
Ja, det är, mitt namn är Birgitta Flander.
Välkommen med, Birgitta. Ställ gärna din fråga nu direkt till Anna-Maja Henriksson.
Nu är helt återställd. Trots att jag har astma och jag har dåliga lungor. Jag har haft många gånger lunginflammation och jag har två gånger cancer och ändå är jag nu helt frisk. Men det som jag skulle vilja fråga, att det där, varför det inte kan tas ett prov som gör att jag skulle veta att jag är nu immun och jag är smittofri. Alltså, och då skulle jag också få statistiken vara väldigt bra att veta någonting sånt.
Alltså du är ute efter ett sånt antikroppstest?
Ja, och jag undrar varför det är att vi har frågat och jag har då fått negativt svar.
Ja, no, det här är kanske inte riktigt Ulla, nu tänkte jag komma en annan SFPR här. Anna-Maja Henrikssons specialgebit, men det där kanske du vet i alla fall eftersom
det sitter. Det är ju så att man behöver veta ganska mycket nog varje dag. Men det här, när det gäller de här antikroppstesterna nu så vet jag att vi jobbar ju på att man ska kunna börja ta dem mer. Och det skulle vara viktigt för oss att också kunna testa en större del av befolkningen så att vi skulle få veta vem som har haft det här eller inte. Det jobbar man nog med på Social- och hälsovårdsministeriet. Och så fort vi bara får tillförlitliga test och kan börja göra dem så ska det nog göras i en betydligt större utsträckning än nu. Men om jag har förstått min kollega Kiuru rätt så finns det inte riktigt ännu tillgång till så tillförlitliga test. Men det här är någonting som säkert nog kommer att komma inom den närmaste framtiden, det hoppas vi.
Ja, då får vi hoppas att det kommer snabbt för det skulle vara för statistiken är ju också fantastiskt bra. Att veta.
Det skulle det, Birgitta. Absolut, det håller vi med dig om. Tack för samtalet.
Tack så mycket, hej.
Okej, alltså 0600 11 12 13 är telefonnumret som de här som ni har hört i sändning har ringt. Och jag ser att Stefan pratar i telefon hela tiden där och han sa att det har ringt. Han berättade just för mig i öra här att det har ringt många människor som har tackat för omtanken om de äldre också. Som inte känner sig omyndigförklarade utan uppskattar det att man har en omtanke om deras väl och ve.
Tack.
Så att det är ju en balansgång hela tiden och det är säkert inte lätt det där alla gånger. Det där, en annan grupp som vi har mycket omsorg om, eller borde åtminstone ha det, är de som jobbar inom vården. Och det har kommit in en massa frågor per e-post om de som jobbar i vården. Och särskilt ett skulle jag vilja plocka fram här. Här är en dam som säger att hon är det där upprörd över det att hon säger att de som jobbar inom vården kommer att jobba helt slut. Så hon har jobbat också med coronapatienter. Hon säger att nu så kräver arbetsgivaren att hon ska ha telefonen på dygnet runt. Och det där, alltså det är ett krav som har ställts. Och så säger hon att det är jättejobbigt. Hon har tonåringar som hon samtidigt hjälper med hemskola och håller efter dem och så där. Och hon säger att hon kan inte sova bara för att hon vet att hon måste ha den här telefonen på natten också. Och det där undrar att får man faktiskt göra så här och att vilken hon liksom efter vill ha någon sorts sån här riktlinjer av beslutsfattarna att hur långt får man pressa hälsovårdspersonal, sjukvårdspersonal i det här skedet.
Så det är en mycket berättigad fråga. Och jag måste ju säga att jag, Jag känner varje dag med vår sjukvårdspersonal som gör ett ofantligt arbete i främsta linjen. Det är de som håller upp hela systemet och får faktiskt ge av sig själva nu allt vad de har och allt de kan och orkar och det där. Vi är många i hela landet tacksamma för det arbetet. Den här specifika frågan som nu ställs här, så jag är förvånad om det är på det här sättet. Det är alldeles klart att alla som jobbar, och speciellt nu också inom vården, så behöver också kunna ta igen sig. Man måste klara av att få också vila. Och därför så kan jag väl säga nu att jag tänker idag när jag senare träffar minister Kiuru så också fråga att vad har man gett för rekommendationer ut till våra hälsovårdsdistrikt och sjukvårdsdistrikt. Att det låter liksom nog lite orimligt det här ur rent ett personligt perspektiv. Och vi är ju alla intresserade av att vårdpersonalen på riktigt ska orka. Mm. Det ligger ingens intresse att man
skriver den här personen också, säger att man kommer inte att orka så här. Att hon har flera kollegor också som säger samma sak. Att vi orkar inte liksom vara on call hela tiden. Nej, så här.
Jag förstår det. Ja. Men jag ska fråga upp det här av minister Kiuru. Att på vilket sätt man har gett anvisningar nu till de olika vårdlandskapen som vi har.
Vi har ett samtal på tråden. Jag väntar en liten stund med det för att jag har en följdfråga till det här som du just sa. Det är nämligen en annan vårdare som har frågat så här, som har varit olycklig över det att man inte får passande, alltså tillräckligt bra skyddskläder och andningsskydd där som hon jobbar. Och det där säger att har hon rätt att vägra köta de här patienterna om inte rätt utrustning finns tillgänglig? Eller om utrustningen inte används på rätt sätt, till exempel så att engångsutrustning används då flera gånger. Hon är väldigt tacksam för svar. Att har hon rätt som att säga nej, att nu gör jag inte
det? No, det där är också social- och hälsovårdsministerns ansvarsområde nu. Och det där, jag har inte fått nu den information, den liksom ligger tyvärr inte på mitt bord. Men jag så här som en medlem i regeringen så är jag ju mån om att vi ska kunna skydda vår vårdpersonal, och det betyder nog att man ska kunna utgå från det att engångsutrustning används en gång.
Mm. Och att inte lika man, har vi läst nog om att det inte riktigt har funkat överallt.
Och det här
folk har använt engångsregnrockar och allt möjligt. Ja. Sånt här.
No, det här är ju fråga om ledningen. Alltså varje sjukhus och varje sjukvårdsdistrikt så har ju nu sin egen ledning och måste liksom ta ansvar för att de här sakerna fungerar i praktiken. Att tyvärr är det ju så att vi kan inte som ministrar vara med överallt.
Nej.
Utan vi har ett stort antal tjänstemän runt om i vårt land som också måste bära nu det här operativa ansvaret och följa de regler och riktlinjer som regeringen har gett. Och där har vi ju också våra regionförvaltningsverk som nu ska följa upp att så här sker. Men det är bra att det kommer fram, att det finns brister och det gör också det att vi kan ytterligare se till att vi påtalar att man måste kunna få känna sig trygg på sin arbetsplats, och det gäller i högsta grad nu dem som jobbar med patienter som har det här viruset.
Okej, och nu vet jag att det är många som har ringt här och jag borde ha någon på tråden nu igen. Hallå, ja.
No, hallå, ja, det är visst jag.
Jo, det är du, va? Presentera dig gärna och berätta. Ja.
Anders hör till de här vårdarna som är väldigt måna om att göra sitt yttersta för att ärtappa detta läge och helt enkelt stöda det här besluten som har fattats i regering och riksdag. Och det att när vi har nu det här undantagstillståndet i kraft och vi hamnar jobba över och vi är utan egentliga arbetstider de facto nu för tillfället, vi har en kollektivavtal. Så vilka åtgärder har nu regeringen funderat på att skrida till för att vi ska komma för det första på den ersättning som vi tycker att vi ska behöva när vi står i främsta linjen? Samt det att när kan vi eventuellt förvänta oss att riksdagen eller regeringen ger även understöd till vårdarna och de övriga hälsovårdspersonalen som i dagens läge jobbar underbetalt.
Ja, vissa länder har ju gjort det faktiskt, att de har alltså gjort kännbara löneförhöjningar genast. Mm. Just på grund av den här pågående krisen. Det här var ungefär nu Anders fråga, så där i ett nötskal.
Ja, det, det skulle vara bra att vi skulle ha haft social- och hälsovårdsminister Pekonen och basomsorgsminister Kiuru här vid bordet samtidigt. För de är de som ska fronta när det gäller de här frågeställningarna. Jag förstår väl det.
Men att, som SFP-ordförande som har du säkert en åsikt.
Som SFP-ordförande så anser jag ju det att vi måste se till att vår hälsovårdspersonal orkar. Och att vi kan göra allt också för att de har den här skyddsutrustningen. Sen är det ju så att man måste få betalt naturligtvis för det arbete man gör. Och det där, är man övertid så ska man få regelrätt och övertidsersättningar och så vidare. Att, sen är det en facklig fråga, en fråga för arbetsmarknadsorganisationerna att fundera på om det ska komma något tillskott och annat. Och de förhandlingarna så kommer ju också, de går ju nu egentligen också samtidigt här. Så att jag kan inte, tyvärr, inte ens som SFP-ordförande ta ställning till den frågan.
Men för närvarande så har riksdagen, regeringen inga planer på att gå in och stödja vårdarna eller det här vårdanställda som jobbar i främre linjen på samma sätt som man gjorde till exempel i posten, så har betydligt mycket mindre det här grej de facto sist och slutligen.
No, alltså, nu har vi inte diskuterat explicit den här frågan, utan det som ju har diskuterats nu så är förstås att ni ska ha tillräckligt med skyddsutrustning och att vi ska ha tillräckligt med kapacitet på våra sjukhus och att personalen ska räcka till. Men den här frågan om lönesättning, så det, jag har inte suttit vid sådana bord där det skulle ha diskuterats. Men det betyder ju inte att det inte kanske har diskuterats någon annanstans. Det kan ju vara bra att det har diskuterats på social- och hälsovårdsministeriet, men det känner jag inte till. Tyvärr. Ja. Men jag förstår din frågeställning väl.
Ja, och då när man tänker på resurser, så är det inte bara materiella resurser utan också det här, de ekonomiska resurserna för att upprätthålla en god det här personalnivå. Så det är något sådant som du inte heller har diskuterat, och främst då den här frågeställningen gällande det här skyddsutrustningen och apparatur.
No, alltså just nu så vi kämpar med alla de här stora frågorna hur vi ska mota det här viruset i grind, och just nu så har inte den här frågeställningen nu om vårdlönerna varit på bordet, att det har den inte, men att det är säkert en fråga som det där kommer att också diskuteras i något sammanhang.
Jag måste tacka dig här, Anders, för att det är kö på folk som ringer. Men
ja. Tack för frågorna, tack för svaren också. Att det var, det här, jag hade hoppats på lite annorlunda svar. Men att,
ja, det var i alla fall ärligt.
Ja, jag svarar ärligt att så här är det, och vi har jättemånga saker att tänka på. Men jag hoppas, Anders, att du ska orka i ditt jobb, och du och alla dina kollegor, ni är guldvärda, och vi vill naturligtvis att ni ska orka. Det är inte fråga om annat.
Tack.
Tyvärr så har vi varit många också sjuklediga på grund av det här.
Ja, förstår det.
Det där, tack Anders, med penningens makt så kan man nog ibland få folk att orka lite längre. Det är nog på det sättet, och det var det som Anders sa här mellan raderna också. Nu har vi följande på tråden med en fråga. Hej, välkommen med till sändningen till Slag efter 12. Anna-Maja Henriksson, justitieminister, beredd att ta emot din fråga.
Vem? Är det min tur?
Ja, det är din tur.
Ja. Det är Mia från Oravais. Hej.
Hej Mia.
Jag funderar på det här. Sanna Marin sa här i onsdags om den här hybridstrategin. Att det skulle komma någon sån här mobil app där man skulle kunna spåra eller varna om en person har varit i närheten som är smittad. Att juridiken bakom det här, är det nu här riktigt att man kan göra på det här sättet? Jag tänker på det här dataskyddslagen som kom här europeiska i fjol. Att det är som ganska noga med juridiken bakom det här. Vad säger du, Anna-Maja, om det här?
Bra, det där är en alldeles utmärkt fråga, och den hör också hemma delvis på mitt bord, så att den här kan jag svara lite mer exakt på. Det är bra att du tar upp den här frågan, Mia, om den här mobilappen. Det är alltså så att regeringen funderar nu på att har vi möjlighet att få till stånd sådana tekniska verktyg som kan hjälpa oss när det gäller nu att förhindra den här smittspridningen. Och då vill jag vara noga med att säga det, att en sån här mobilapp, så den skulle basera sig på frivillighet. Ingen skulle tvingas att använda den. Och den skulle också byggas på ett sådant sätt att den inte skulle liksom meddela var du har rört dig, utan det skulle handla mer om det att din telefon har varit på en plats där det har varit någon annans telefon som har tillhört en person som har kunnat då ha den här smittan, och därför så skulle du kunna få då ett meddelande till din telefon att nu plingar det till, du har varit i närheten av en person som har haft corona, och det gör att det skulle kunna vara orsak för dig att gå till en test. Det är egentligen det som är tanken, men vi kommer nu att vara väldigt noga med den här integritetslagstiftningen. Du ska inte behöva vara rädd för att det här ska missbrukas, och det är därför också som det kommer att ta lite tid att få fram lagstiftningen nu kring det här. Men på justitieministeriet så har vi många goda jurister nu som också jobbar med just den här dataskyddsbiten och individens rättigheter.
Så det plingar inte i realtid när jag handlar i affären, så plingar det och så börjar man se runt sig.
Att, nej, det ska nog inte vara så att du ska känna dig utpekad, utan det är ju något som, det är ett hjälpmedel som vi skulle vilja ha för att kunna ge dig den informationen att nu kan det hända att du har varit på en sån plats med en person under så lång tid att det finns en risk att du har blivit smittad. Och så skulle du själv besluta att ta du kontakt eller inte.
Nu ringer det massor med människor, jag tackar dig. Jag måste i det här skedet också tacka alla de som har försökt komma igenom och inte lyckats komma igenom. Och här sitter också Anna-Maja Henrikssons medarbetare. Niklas heter du för när manfolk sitter här bredvid och pekar på klockan att ni är på väg till nästa möte. En fråga måste jag avrunda med här i alla fall. Nu vet jag inte, kan hända att någon sitter på tråden och väntar. Jag är hemskt ledsen, vi borde ha haft 2 timmar tid för det här. Men det är det att det har kommit mycket frågor, särskilt idag. Så att, hur mycket får det här kosta? Finns det någon övre prislapp hur mycket de här specialrestriktionerna och det här får kosta? Att när börjar liksom medicinen vara så dyr att det inte går mer?
EUs beslutsfattare, statschefer, har ju igår kväll diskuterat ett EU-paket på 1 000 miljarder. Och det betyder
det att det är vansinnigt
mycket pengar, så vi kan inte ens föreställa oss. I Finland nu så är det klart att vi vet nu att vi kommer att överskrida budgeten mycket. Vi kommer att ta 10 miljarder i lån mera. Och det är klart att nu så är vi i den situationen att vi måste försöka också se till att vi småningom börjar öppna upp samhället så att inte heller de ekonomiska konsekvenserna ska bli så stora. Men vi måste nog göra det här ändå på ett sånt sätt att hälsan går först och att vi skyddar vår befolkning så långt som möjligt. Men det här måste vi klara av att nu hitta, och det är det som den här hybridstrategin också går ut på, att vi hittar en balans. Och därför så är det nog otroligt viktigt att befolkningen fortsätter att följa det som vi säger. Gör vi det så kommer vi snabbare ur det här, och då blir det också mindre konsekvenser både för människorna, för individerna och också för samhället, också ur ekonomisk synvinkel.
Ja. Tack Anna-Maja Henriksson. En helt konkret fråga som dök in här alldeles på slutrakarna. 2 personer som jag följer med här hela tiden vad jag får på mobiltelefonen. Så är det tillåtet att flytta, alltså man har tänkt flytta utomlands nu? Alltså det är klart man får ju lämna Finland, vi är ju inte fångar här. Men vet du, är det en för stor omfattande fråga att hinna med här? Eller är det alltså i princip möjligt att flytta utomlands nu?
Alltså hittar du någon som hittar ett ställe, ja, slipper du, får du biljetter och får flyttlasse, så tror jag någon hindrar, men jag kan inte svara på det där, jag vet inte hur det fungerar. Alltså det är kanske inte världens bästa tidpunkt att flytta just exakt nu, men kanske det kan gå, jag vet faktiskt inte.
Tack ska du ha Anna-Maja Henriksson. Tack. Jag måste säga att här var faktiskt massor med frågor nu som vi inte hann med. Vi borde nästan boka in dig nu på nytt någon annan dag så att resten av dig som ringde och som skrev också får svar på sina frågor. Tack för att ni lyssnade på Slaget efter 12 med Anna-Maja Henriksson i studion som svarar direkt på era frågor. Och en ny debatt blir det nästa måndag, samma tid, samma kanal. Hej då.